Det här är Värmland Operas levande programblad för andra konserten i klassisk lördagsserien, Carolinas sömn. Vi hör chefsdirigent Johannes Gustafsson och därefter Björn Eduard som läser Nils Eivind Bjerkestrands verkkommentarer. Mycket nöje!
Jag heter Johannes Gustafsson och ska dirigera den andra konserten i Värmland Operas klassisk lördagsserie. Vi kommer vid den här konserten att spela Anders Eliassons sista stora verk, Carolinas sömn. Ett verk som var lite svårbestämbart med titel. Han ville inte själv att det skulle kallas för en opera. Han tyckte nog att monodram var mer passande. Men det är ett verk för sopran och liten orkester. Eliasson själv ville att musiken skulle stå i centrum. Han föredrog nog en konsertant framförande för en scenisk uppsättning av det stycket. Något han återkom till själv flera gånger. Att han ville att fokus skulle vara på det som musiken berättade. Och med den starka musiken som det är så är det inte särskilt lätt att leva sig in i den världen som man dras in i. Nämligen den sovande Carolina och alla hennes tankar och reflektioner både på livet och tillvaron och även det tillstånd som hon befinner sig i. Och just det som vi försöker att göra på den här konserten är att skapa den här dialogen mellan den ensamma Carolina, solisten som sjungs av Ann-Louise Löglund, och orkestern och den dialogen de emellan. För det är ofta så i all, ska vi säga, både dramatisk musik eller musikdramatik eller framförallt sångtradition, så är ju ofta musiken och texten sällan underordnade varandra. De är ofta i dialog med varandra och ofta så kommenterar musiken det som texten har sagt eller föregriper. Och tvärtom. Och det samspelet är väldigt viktigt att få fram när man ska ha en dramatisk text som tonsätt. Så det är mycket lättare och man kan höra framför sig om man tar en Schubert-sång när man har Gretchen am Spinnrad, när man hör hur hjulet snurrar, eller om det man hör, ja, fler Schubert-exempel, man kan höra hur bäcken rinner fram i forellen. Och det behöver ju inte vara så tydliga och enkla bilder givetvis, men den typen av berättande och den typen av musikaliskt språk finns väldigt, väldigt tydligt i det här stycket. Och därför är det viktigt att när musiken också klingar själv, att den får vara helt själv och kanske inte bli illustrerad av någonting som går stick i stäv med musiken. Så att det var något som tonsättaren själv var väldigt upptagen av, att det inte skulle vara något som kom i vägen för den musiken han ville berätta. Anders Eliasson får man säga är en av de mer intressanta tonsättare vi någonsin har haft i Sverige. Det är genom alla tider och en väldigt stark och synnerligen personlig röst. Som alla stora tonsättare så har han ett typiskt klangligt fingeravtryck. Och man kan faktiskt direkt, utan att ha hört särskilt mycket musik av honom, känna igen hans klangvärld och hans, framförallt hans harmonik. Och hur han skriver musik och den karaktärerna som finns i det är också väldigt, väldigt öronfallande. Han var född i Borlänge, Anders, flyttade ganska tidigt till Stockholm och var ganska säker på att det var musik som var det viktigaste i hans liv. Han sa alltid att nej, jag komponerar inte. Om jag lägger mig i så blir det bara fel. Då blir det dåligt. Musiken kan själv. Och han följde med musiken och han pratade väldigt ofta lite olika i olika tider. Man hade olika begrepp för hur det var att möta musiken. Han pratade ibland om musikängeln eller musikhavet som man egentligen bara hittade. Som om någonting som redan fanns. Så det var för honom aldrig snack om att komponera så som man kallar. Vi pratar om kompositörer i vanlig bemärkelse, utan han påstod att han, och han gjorde framförallt, hämta ner musiken och kunde skriva oerhört fort när han väl hittade rätt. Men utan att det finns den typen av yttre påverkan av musiken så kan man kan höra att hans influenser kanske ligger på helt andra ställen. Det finns ju givetvis influenser av annan musik och en musiktradition som man känner till, men det finns, det starkaste man kan nog höra är nog den jazzen som fanns på 50- och 60-talet, som finns inte direkt i hans musik, men en sorts klang av, och hans harmoniska universum tror jag också, som han säger att han själv snubblar över. Det ska ta alldeles för lång tid att ens börja att förklara, men väldigt starka ackord och en stark harmonik som i vissa avseenden klingar väldigt jazzigt faktiskt. Och det kan vara utifrån det han stötte på det här, det vet jag inte. Han ville aldrig prata om det själv de gångerna man frågade honom hur han ville att den här, hur han hade fått öronen upp för den här klangvärlden. Men han berättade om de stora musikinfluenserna han hade när han som liten pojke i Borlänge plankade in på folkparken och hörde Duke Ellington spela till dans på folkparken i Borlänge. Inte bara att de hade konsert, sen spelade de till dans och hörde flera av de stora amerikanska jazzmusikerna tidigt. Så det hade nog väldigt stor betydelse för honom. Och i Carolinas sömn finns det där som för mig är väldigt typiskt för Eliasson, att det är avsnitt som är nästan lite jagande och hektiska och irrande framåt, men väldigt nästan frenesi framåt, och den raka motsatsen är det totalt lugnar ner sig och saker och ting är helt stilla. Och det går igenom i nästan alla stycken, det där, kan vi kalla det för sökandet, och det hängde nog ihop med hur han var som person också. Och det här när musiken blir nästan överdrivet hektisk eller aktiv och har en väldigt tydlig riktning framåt. Och det egentligen i modern musik så glömmer man bort att det är väldigt sällan det skrivs snabb modern musik. Det är väldigt ofta klanglig modern musik eller så, men en musik som har ett väldigt rytmiskt driv och ett starkt tempo. Det är inte så vanligt, men Anders Eliasson har de här dragen med musiken kan vara oerhört aktiv och framåtriktad. Men också då kanske till och med nervös eller osäker eller att man inte känner sig väl till pass utan verkligen vill bort någonstans ifrån det. Det finns också i hans musik, och precis då när det, de här andra motsatserna, när man verkligen är på det stället han vill vara eller man vill vara, så är den oerhört lugn och harmonisk, inte bara i musikalisk betydelse utan i mänsklig betydelse. Och det här var sista verket, eller det var inte det sista verket som han komponerade. Det finns en stråktrio som är skriven senare, men han levde redan på övertid med en ganska svår cancer när han komponerade Carolinas sömn. Och det har säkert sin betydelse att det finns en, alltså de här egenskaperna, de här musikaliska egenskaperna i Eliassonska egenskaperna är än mer tydliga i det här stycket.
Törnrosa på Oknö. Carolina Olsson, kallad soverskan på Oknö, som levde mellan 1861 och 1950, låg i dvala under 32 år, mellan 1876 och 1908. Historien blev ännu märkligare eftersom hon efter sitt uppvaknande inte hade några större men och levde ända till 1950. Hon bodde på ett torp utanför Mönsterås tillsammans med sina föräldrar och fem syskon. Eftersom hon behövts hemma för att hjälpa till i hushållet undervisades Carolina där tills hon började skolan först 1875, 14 år gammal. Detta var ett halvår innan den långa sömnen inleddes. Naturligtvis har det cirkulerat olika teorier om denna underliga sömn. Man spekulerar om hon verkligen låg ett vala hela tiden. Det hävdas att hon skulle ha överlevt på 2 glas mjölk per dag som hennes mor gav henne. Några menar att mor och dotter hade gjort ett avtal dem emellan, medan andra hävdar att hon led av psykisk sjukdom. Till historien hör också att hennes hår och naglar inte ska ha vuxit under dvalan. Som 14-åring den 22 februari 1876 somnade Carolina. Tidigare på dagen hade hon varit ute på isen. När hon kom hem klagade hon över tandvärk och uppförde sig konstigt. Hennes närmaste blev oroliga och var rädda att hon kanske var utsatt för häxeri. Hon råddes att gå och lägga sig och vila, men vaknade inte igen. Flera gånger blev hon undersökt av läkare och psykiatriker utan att man kom fram till en klar diagnos. Då modern och en bror dog 1907 ska hon vid båda tillfällena fått hysteriska anfall. Hushållerskan som nu tog sig an Carolina hörde aldrig att hon sa ett ord. Men ibland kunde hon höra att hon grät och jämrade sig. Då hon vaknade vid 46 års ålder fann hushållerskan henne gråtande och skrattande på golvet. Efter detta fick hon besök av sin gamla lärare och det visade sig att hon fortfarande kunde läsa flytande. Men hon kunde inte peka ut Stockholm på en karta. Sopranen Lena Hoover blev så fascinerad av historien om Carolinas sömn och liv att hon tog initiativet till en kammaropera, ett monodram för solist och ensemble. Det ledde till ett beställningsverk från Kungliga Operan till kompositören Anders Eliasson och författaren Bengt Emil Jonsson. Uruppförandet skedde 2012 på den då nybyggda konsthallen Artipelag på Värmdö med Lena Hoover som solist. Bengt Emil Jonssons libretto distanserar sig från den dokumentära historien och alla spekulationer. Istället manar han fram en inre resa i dvalan mellan sömn och vakenhet. På det sättet skapar han ett psykologiskt drama som rör sig mellan kontraster såsom det inre och det yttre, stillhet och rörelse, yta och djup, tid och rum samt mellan glömska och hågkomst. Texten består av 9 delar som dels återger Carolinas stämma där hennes egna upplevelser frammanas, som till exempel i den 6:e scenen där hon säger: "Kalla bara inte detta sömn. Jag stiger stundom upp ur denna vila. Jag vet att många ser mig där jag rör mig, men det berör mig inte. Jag är oberörbar." Dels får vi höra om de anhöriga som i de berättande avsnitten bland annat ropar hennes namn, men som inte får något svar. De talar med varann om Carolina, fast det är sina minnen de talar om. Anders Eliasson lyckas på ett övertygande sätt klangsätta Jonssons text, både på det metaforiska och det berättande planet. Musiken motsvarar texten både med intensitet och lyriska uttryck. Vi hör hur han klangligt beskriver motsättningarna mellan ljuset och mörkret, hopplösheten och skönheten, det metafysiska och den påträngande vardagen. Med musikens subtila, skiftande och emotionella svängningar skapar Eliasson ett klangligt rum som hela tiden uttrycker vördnad för Carolinas liv. Text och musik smälter samman på samma sätt som det vokala och det instrumentala ger oss laddade bilder av själens mysterier. Och vilken avslutning det är på denna monodram. I den 9:e scenen tystnar musiken, texten sjungs inte heller, den läses. Starka kontraster. Orden läggs i Carolinas mun som har vaknat och frågar: "Vad är det som har hänt?" Och hon svarar själv: "Jag ser hur ljuset flödar, jag känner tidens puls, jag hör, jag ser och allt är sant, men aldrig som förut." Carolina Olsson dog 1950. Hon blev nästan 89 år gammal.